Du var alltså på en loppis vid Skanstullsbrons fäste, eller hur?
Yes, box.
Och så var du där och letade skivor.
Ja.
Nu undrar jag, hur många av dina egna omslag bläddrade du förbi?
Ja, men det var några stycken. Alltså, det var ju inte kopiösa mängder, men alltså, det är några som poppar upp. Märkligt nog en specifik som jag tycker, men den lägger märke till hela tiden. Det är Totte Wallins kanotsyndromet.
Ja.
Den tror jag hittar två stycken av där.
Vilket tror du är ditt mest spridda omslag?
Det ena är Pugg Rogefeldts Ett steg till, den här konsertturnén.
När det också är Ola Magnell och Janne Lukas Persson.
Exakt, det. Mm. Och det var ett av mina första jobb för Metronom dessutom. Sen också Commander Musse Pig. Det här röda omslaget med alltså,
lite kinesiskt inspirerade tecken.
Ja.
Det finns två typer av människor här i världen. Den vanliga typen, det är de som är, ja men de är helt normala. När de är ute för att skaffa sig musik så bläddrar de upp en skiva, kollar lite snabbt på framsidan. Så köper de den, langar den på gramofonen och så gillar de vad de hör. Eller så kanske de inte gillar vad de hör och så är det inte mer med det. Men sen finns det en annan, lite mindre grupp av människor. Vi kan kalla den för typ B. Det här är de som bläddrar upp skivan och sen tittar de noga på omslaget. Och de söker av efter ledtrådar eller meningar. Sen vänder de på omslaget och då börjar de detaljgranska namn som står där. Och när de sen tar hem skivan och lyssnar på den så fortsätter de att läsa varenda liten bilddetalj och varenda litet skrivtecken. Om man är typ B och om man har trålat skivor i Sverige, då har man ganska många gånger råkat på firmanamnet Ermalms egenart någonstans på skivomslaget.
Egen och art, own art, ja, du vet.
Lasse, du har alltså gjort tusentals skivomslag.
Det är omkring 2,500 skivomslag. Det beror lite på hur man räknar hit och dit, men det blev så.
Vad skulle du säga är din egen art? Jag menar, du har ju i ganska modern tid tittat tillbaks på hela din produktion. Så att något mönster borde du se.
Jag har ju alltid försökt att påstå att min grej är att försöka se till att inte ha en egen stil. Att det jag gör ska bottna i vad musiken uttrycker, vad artisten vill uttrycka, alltihopa det. Och det i sig har gjort att jag då till slut har jobbat med stort sett alla musikgenrer från den tiden. Någonstans känns det som att hiphopen börjar väl komma där, men den lamnar jag aldrig in i. Men allt innan dess, more or less.
Jag sitter alltså här i DJ 50 Spens överbelamrade studio med The Lasse Ermalm. Ermalms egen art Lasse. Välkommen hit.
Tack.
Jag bara lite nyfiken så här, nu när du har varit ute och letat skivor på loppis, hur har du valt?
Det blev på något sätt var att en del blev sånt som fanns omkring mig på den tiden, men som egentligen inte var det som jag och mina kompisar höll på med. För vi höll ju på mycket med mig, just Dylan och annat, det man nu kallar för amerikaner och sådär.
Just det.
Så att det här när jag fick med mig lite James Last och Klaus Wunderlich här,
härligt.
Så är det liksom mer då att det var det där som var man omgiven av, kan
just
säga.
Det fanns som ett brus.
Ja, more or less. Jag menar, det är det där, på den där tiden hade vi, det var i alla fall mer än en radiokanal, det kanske var två. Eller jag vet inte om det var tre till slut. Och då var det ju det att de här figurerna som satt och bestämde vad det var som skulle spelas i radion, de hade ju allt det här andra med sig. Och det var ju det som, vi var ju den nya generationen då. Och då gör vi något annat.
Just det.
Men då finns ju den där eftersläpningen på radion.
Mm.
Men från början så spelade man ju bara, det var ju bara någon timme i veckan. Med speciellt rubricerade program som var den här, det, vad vi sysslade med. Så, men sen har det ju förändrats såklart.
Ja. Hör Lasse, du har ju egentligen lagt av med skivomslagen.
Ja, jag har ju lagt av att jobba överhuvudtaget.
Ja, det är skönt. Ja. Men ganska nyligen så kom det en lunta, en rejäl bok, där du har samlat, absolut inte alla, men ett gäng av omslag som du har gjort genom åren. Jag blir lite nyfiken här, hur sållar man egentligen om man har gjort runt 2500 eller vad det är?
Alltså för det första kan jag ju säga det att jag var själv, hade själv ett högst eget motstånd mot att göra en bok, för att det är flera under årens lopp som har sagt, borde inte du göra och sådär.
Ja.
Och jag har alltid liksom tyckt att nej, men det får ju liksom någon annan göra liksom då. Men sen rent krasst så var det så att jag behövde plats i källaren. Och där hade jag en omgång av egentligen, ja, i princip alla omslag jag har gjort. Så det tog ju lite plats där nere. Dock bara omslagen, inte hela skivorna och det, tack och lov, för det hade ju vägt ganska mycket. Men hur som haver, att det gjorde i alla fall att jag tänkte att jag måste göra någonting åt det här. Och då blev det att jag började med kartongerna med LP-omslagen då. Och LP-omslagen, det är nästan 800. Och sen är det ju singlar och det är CD och all kassetter och allt vad det är. Och då gjorde jag faktiskt en lista på samtliga. Så den har jag kvar på samtliga LP-konvolut. Så jag hade det att stå på lite grann. Men sen blir det liksom att jag hade ju några kriterier såklart då. Nummer ett naturligtvis att jag tycker att det har blivit så att säga allmänt bra då. Men en viktig bit är att jag ville undvika att ha med omslag där jag kände att grundidéerna i det här omslaget var inte mina. Utan det var kanske bandet eller någon kompis eller någonting som hade själva grunden för att så här vill vi göra det här. Där jag känner att jag mer har varit hantverkare och hjälpt till att få det här att bli verklighet helt enkelt. Ja, men det har väl varit de huvudsakliga så här. Om man kommer en bra bit med det där. För att sen är det så att i och med det att jag har gjort så oerhört mycket. Då är det att det finns ju absolut en stor del av den här LP-konvoluten. Där jag inte... Alltså det finns ingen anledning att ta med det. För att jag kanske har fått en färdig målning till en framsida. Eller det är någon som... Alltså det är egentligen bara känner att jag har... bara varit hantverkare och fått ihop det så gick och tryckare. Det mesta, eller mycket av det där, det var ju sånt som var från proggsvängen, alltså typ MNV, Avismon Silence och sådär. Därför att det var ju inte helt ovanligt med, jag fick till och med hjälpa till när det gällde MNV ute på Vaxholms tryckeri. Där han var så förtvivlad, han som tryckaren där, därför att det var inte helt ovanligt att de kommer med en kasse med lösa bitar och säkert, att vi vill ha ett omslag av det här. Hans lönsamhet blev ju noll på att hålla på med det där. Så då blev det att jag blev någon slags lite konsultartat där och kunde hjälpa till och pilla ihop. Men det gör i alla fall att det blev en rejäl bunt sånt som jag tyckte att men det här är inte relevant i det här sammanhanget.
Ja, jag fattar. Liksom. Ja.
Det här är bruksmaterial. Så det var ju också naturligtvis ett stort kriterium. Så att där fick jag ju bort ganska mycket redan från början. För jag menar, när jag gjorde som mest, då gjorde jag alltså typ ett LP-konvolut i veckan. Alltså det var över 50 per år.
Ja, just det.
Det kan inte vara att allihopa är briljanta saker. Utan då är det hantverk det handlar om.
Ja. Den här boken i alla fall, om Ermans egen art och alla de här underbara skivomslagen, är utgiven på Gidlunds förlag. Den går att få tag på där ute. Jag har sett den på Petsans, men den finns säkert på många andra ställen också. Tips. Okej, Lasse, vi kommer säkert återkomma till det här med skivomslag, inte vet jag, 70-tals Stockholm, etc., etc. Men nu är det faktiskt dags att lägga på din första loppisplatta för dagen. Jag såg att du hade lite så här Tijuana där någonstans.
Vad var det där?
Här. Där, ja. Det fanns en titel här som var lite spännande. Ska vi testa?
Ja.
We'll be right back.
alltså,
vi switchade låt här från det vi först hade tänkt spela Tijuana Sauerkraut med Herb Alpert and the Tijuana Brass. Det blev till slut då istället Never on a Sunday. Det var ganska fin, tyckte jag.
Verkligen.
Men hur kommer det sig att du går och plockar en Herb Alpert-platta på loppisen?
Nej, men alltså det här var det som flöt omkring. Mm. Men som då, vad ska jag säga, blev någon slags relief. Mm. Det var ju liksom föräldragrejer och liksom generationer och sådär. Men alltså, Herb Alpert och de här, flera av de grejerna, det var ju, tyckte man ju ändå var rätt schyssta grejer. Ja. Alltså.
Du har alltså plockat The Lonely Bull med Herb Alpert ända till Tijuana Brass. Mm. Och när jag kollade upp den här skivan så har ju den först, så släpptes den första gången 1962. Och sen har den pressats i många nypressningar. Den du har tror jag kan vara från 67, för då har de bytt ut omslaget plötsligt.
Okay.
Jag börjar ju mer och mer gilla easy listening, vad man nu lägger för värde i det begreppet här. Men det är ju alltid lika slående hur snäll Herb Alperts trumpet är. Mm. Det kan ju vara ett väldigt hetsigt instrument, men det här är ju som en smekning.
Men samtidigt så då på den tiden, när man kan väl lite allmän diffust minnas det som att väldigt mycket var ännu smetigare.
Ja.
Så stod ju hans trumpet stod ju ändå ut. Det hördes ju när den dök upp i radion, så att säga.
Alltså, apropå Herb Alpert, ett av världshistoriens mest kända och mest spridda omslag är ju på en annan Herb Alpert-platta. Whipped Cream and Other Delights. Ser du den framför dig?
Nej.
Grön bakgrund. Ja. Och sen har du en alltså helt sinnessjukt snygg mörkhårig tjej på omslaget. Mm. Hon sitter ner. Hennes kropp är helt täckt av vispgrädde.
Okej.
Okay. Ja. Det är ingenting som får dig att haja till här alltså.
Nej, jag har sett den jag kommer på. Var det inte någon som hette Ohio Players eller något sånt där?
Mm.
Någon platta som hette Honey, där man väl hade motsvarande en mörk tjej som hade hällt honung över hela henne.
Ja, jo. Liksom. Det är samma idé.
Liksom något. Och ja. Den känns väl som en så här lagom rumsren historia redan
precis.
Då egentligen.
Jag tror att den här Ohio Players-skivan du nämnde, den är nog lite mer in your face, så att säga. Ja. Det är lite mer naket där. Mm. På Herb Alpert-plattan här, Whipped Cream, så är det fortfarande ändå, du kan visa den för dina svärföräldrar utan att de blir upprörda ändå.
Okay. Mm.
Men hur skulle du rata The Lonely Bull-omslaget som vi har framför oss här?
Ja, men det här är ju en hyfsat rörig historia. Det är en ram runt som ser ut som den kommer från Gränna, typ polkagris. Över halvan innanför det där är berst och så är det då någon form av om det är någon form av ätsning av en blå tjur. Mm. Och så står det med någon lite så här 70-tals handkluddade grejer med, där det står The Lonely Bull.
Ja.
Men sen under det är det då en rätt sopig bild på han är vitt och de övriga gubbarna är svart utspridda på någon slags läktare i trä.
Jag tror ju att de är på en tjurfäktningsarena någonstans i Mexiko.
Ja, men det låter fullt rimligt.
Mm. Ja, jag håller med, det är en bild utan fokus. Det som jag har hört gamla tv-fotografer kalla för björnbild. Alltså en björn i ena hörnet och en björn i andra hörnet. Ja, så fick man i alla fall med bägge.
Ja, precis. Då får man alltså fokus i mitten är noll.
Ja, exakt.
Fult omslag. Rörigt.
Ja, det var alltså, rörigt. Ja. Men,
det är ju funnits klart bättre omslag.
Ja, med... Det finns, jag tror att första upplagan har ett annat omslag där bara Herb Alpert och hans trumpet på en pall mot en ganska neutral bakgrund. Den bilden finns det fokus i. Det
låter bättre.
Men de kanske ville liksom mexifiera upp det liksom. Precis. Och att det skulle handla på något sätt om
och då landar de i Gränna. Med en polkagris kant runt det hela. Gick så där.
Men du, jag undrar lite så här. Om man är omslagsformgivare, så här, vilka typer av skivomslag såg du upp till?
Nej, men det var så här. För då ska jag gärna backa lite till hur det hela blev lite upprinnelse för mig överhuvudtaget. Alltså... Jag och John Holm och Roffe Wikström, vi gick i samma gymnasieklass.
Det är en ganska tung gymnasieklass här.
Men vi blev kompisar ganska snabbt där och började spela lite tillsammans med hans morsas kök och sådär.
Mm.
Roffe spelade redan då med Slim Nuttinis Blues Gang, så han fick ju redan då betalt för att spela, kan man säga.
Och då går han i första ring i gymnasiet?
Ja, han hade ju börjat tidigare än så. Mm. Det är ju lite Eric Clapton och John Mayall stuk över det hela.
Just
kan man
det.
Säga. Och sen var det att när jag gjorde lumpen så träffade han lirare som hette Totte Tennman, som en fullkomligt osannolik figur i briller och skranglig och dan, men som gick omkring med en k-pist och en schäfer runt ett hemligt radarberg ute i skogen utanför Bålsta. Mm. Men jag brukar gå med honom runt, och vi blev ju jättekompisar ganska snabbt, för att då hade vi lyssnade på musik och vi snackade musik och alltihopa det där. Mm. Så det visade sig att han hade en kompis som hette Stefan Wermelin. Och de höll på att rota på radion en del, inte gjorde program utan bakgrundsgrejer, typ ringa in uppgifter till Kvällstoppen och Svensktoppen. Så det där fick man ju som extra jobb, att sitta och ringa i Carl Eivars kontorsrum där. Och de två hade redan börjat hålla på och spela in grejer. Liksom, de hade gjort svenska texter på amerikanska låtar. Men ingen av dem kunde egentligen spela något. Mm. Jonte och jag kunde i alla fall trots allt spela gitarr och kunna ackord och sådär. Mm. Och Jonte hade också en kompis som kallas för Gurkan, som också var med lite i det här. Så vi satte ihop den här konstellationen och efter ett tag gjorde en helt egenhändigt en LP med egna låtar och hela programmet på.
Nu snackar vi om The Underground Failure, eller hur?
Absolut.
Det var bandet.
Ja,
här.
Mm. Ja. Vi vill kolla om det gick att göra en LP utan skivbolag. Var på den tiden, du vet.
Ja, ja. Liksom. Ja, men det går ju.
Ja, ja. Det gick alldeles utmärkt. Ja. Så det blev 100x. Jag har hört långt senare att den där vid något tillfälle så dök det upp någon uppgift om att den där plattan var värderat ungefär 10 000 spänn i Japan bland sådana här garage freaks.
Ja, ja, ja. Liksom. Men så är det ju, om vi snackar liksom någon slags 60-tals pop och rock, ja. och det är just så här att det är ett kompisgäng som har smält ihop den helt själva.
Ja, ja.
Och det finns 100x, då blir det dyrt.
Jajamän,
då blir det dyrt.
Så är det. Ja. Men hur som haver, alltså i det här gänget när vi höll på med de där inspelningar och grejer där, så blev det också att vi via en annan lirare också importerade plattor direkt från USA. Vi påstod att vi var en skivaffär. Så, och i och med det att vi var några stycken, så gick det att beställa flera ex av samma platta och sådär.
Mm.
Så då när man fick de här försändelserna från staten, de här lådvis med plattor, det var ju det man satt och kollade på. Och där startade ju liksom det här häftiga, och liksom man plockar upp dem där och sprättar upp dem och sticker ner nosen i dem och luktar på pappen. Väldigt mulligt. Där bottnar ju min grej, och då när man jämförde det med de svenska omslag som gjordes på den tiden, så var ju det betydligt blekare prylar än vad som kom från USA. Så det var ju liksom det som jag hade med mig när jag liksom det la min ambitionsnivå på hur jag ville göra.
Nu i efterhand så blir det där som ett så här märkligt all-star-band innan ni blev stars.
Ja, alltså Stefan Wermelin, han har ju fått grammisar för radioprogram och har gjort de här historiska grejerna.
Ja, ja.
Så Totte Tennman jobbar mer som i bakgrunden som ekonom bland annat på Mistlur och hade ett eget skivbolag som hette Slick där han gav ut en del bra grejer och sådär. Och John Holm, han blev John Holm, man det, säger så.
Ja, verkligen.
Pysslade med det jag gjorde och så.
Geniförklarad av många.
Ja, men där är
och Roffe är inte att förringa, otroligt.
Alltså när det gäller Jonte och dess, den typen av artister, där måste man ju bara ta fram alltså Anders Burman. För mig,
producentgurun nummer ett.
För det var ju han som gav mig mina första jobb till slut, men det var ju via att jag fick göra Jontes första omslag, och de två första, och sen så hörde Anders av sig. Jag har ju en stor tacksamhetsskuld så att säga till Anders, Och där finns ju det redan manifesterat med att Håkan Lager och jag gjorde en bok om Metronome Records och Anders Burmans verk. Mm. Och det är jag jävligt stolt över att jag har lyckats åstadkomma. För det blev så att säga mitt initiativ från början alltihopa.
Men du Lasse, nu säger du här att du har slutat jobba så här. Men finns det någon artist där ute som skulle kunna locka ut dig för att göra ett sista omslag?
Alltså jag har fått några förfrågningar nu under åren, de senaste åren. Mm. Men alltså, det är ju egentligen bara Jonte det är frågan om i så fall.
Mm.
Som vanligt så har han alltid någonting på gång och det är inte någon om det blir av eller inte överhuvudtaget.
Ja.
Men skulle det poppa upp inom någon slags rimlig framtid så skulle jag vilja göra det helt enkelt.
Ja. Du har kontakt med Jon Holm fortfarande?
Ja, vi hörs då. Ja. Det är en vänskap som är genuin och består helt enkelt. Ja. Aldrig ett samtal under en timme.
Fantastiskt. Mm. Hörru du, nu har vi fått en liten dos av easy listening. Mm. Jag säger bara så här, att det kan komma tillbaks senare i programmet. Men nu ser jag att du har någon slags irländsk eller möjligtvis Nashville-historia här.
Ja, att jag plockade med den där eller med mig den var bara att jag reagerade på att den här killen som även för mig fullständigt okänd. Jag tänker mig att den här killen kan omöjligt vara i ursprunget en amerikansk countryartist. I och med det att det på fyra ställen med jättestora bokstäver på omslaget, två på framsidan och två på baksidan, så står det att den är inspelad i Nashville.
Mm.
Och då känner man att den här killen har ett jättebehov utav att berätta att han är countrykille som lyckas få åka till Nashville och spela in. Det finns ju sådana exempel i Sverige också om man säger så.
Det gör det sannligen. Nu lägger jag på här. Ja, vi får se hur det låter.
Why not make yourself a crown of thorns, dear? For the heart that you have crucified. You made me believe you love me only. Now you're soon to be another's bride. You say that you found the one you love now, that you'll soon be going far away. Why not make yourself a crown of thorns, dear? Fight today. Like a sacrifice upon an altar, as an offering my heart was slain. But I guess the God of love was angry, and the sacrifice was all in vain. After all you've done to my poor heart now, yet you think it should be cast aside. Why not make yourself a crown of thorns, dear? Place it on the heart you crucified.
Ja, den här figuren heter ju uppenbarligen då Brian Call.
Ja.
Det är en man som står här på en framsidsbild i en oklanderlig blå kavaj och en möjligen country jeansskjorta på sig i alla fall.
Ja.
Pressväck på brallorna, så där.
Och låt mig gissa att han står framför Grand Ole Opry.
Eller hur?
Ja.
Han har gjort allt för att se till att han ska kännas där.
Och ett album som heter Brian Call in Nashville.
Ja.
Väldigt tydligt. Och det står också då Recorded in Nashville med jättestora bokstäver. Ja. Jag har ingen koll på Brian Call, har du?
Absolut inte. Det här dök upp i, som gubben i lådan i lådan på loppisen. Men det jag tänker som den här låten, det här stuket på country, där tänker jag att det är lite kul att fundera på. Alltså svenska dansband till exempel, som du uppenbarligen gör en hel del av här. Alltså det här är ju väldigt mycket grunden för det som spelas i svensk dansbandsmusik.
Precis. Överhuvudtaget. Man känner det på den här, det kallas ibland för ambulansbas. Dum, dum,
ja, ja.
Dum, dum. Ja. Alltså man markerar början på varje takt på ett väldigt enkelt sätt.
Precis.
Och då får det här, kanske lite töntiga, men ändå det funkar. Mm. Gunget, som är dansbandsgunget också.
Precis, det är till för att dansa till så. Men det roliga också, för en par år sedan så var jag med min fru på en jorden runt segling. Hamnade bland annat i Söderhavet, där då det förnämliga instrumentet ukulele trakteras i väldigt många gathörn, kan jag säga.
Okay.
Spontana orkestrar som gubbar och inte så mycket tjejer, men mest gubbar och grabbar som har samlats och spelar. Och den där, alltså det där som vi känner igen som sån här ukulelemusik, jag stod och funderade på det, vad fan, varför tycker jag känner igen det här så väl? För alltså, naturligtvis soundet med ukulele med sitt lilla, lite diskantiga ljud och själva, alltså texterna, orden är ju vad de är. Men grejen är ju det att det är precis dansbandsmusik, det är hela precis den här grunden.
Ja, ja.
Mm. Upplägget på låtarna, alltihopa, låt efter låt, de är ganska likartade. Mm. Så det var också en rätt kul upplevelse att bara komma på, men vad sjutton, det här är ju, alltså de här låtarna, det är ju bara sätt att göra svenska texter och köra dem.
Ja.
Så kommer det att funka.
Du kan skriva amerikanska texter också, så kanske det kan funka som country.
Typ.
Ja.
Sen finns det en annan grej som jag var rätt kul, just när det gäller countrymusik. Som en kompis till mig som hävdade, tänker att fan, vem är rätt i? Alltså, vet du, i countrymusik, alltså den amerikanska countrymusiken, så finns det väldigt mycket Österrike i den. Nämligen detta joddland.
Ja, just det. Brian Call, han är nästan på väg in och joddla i den här låten. Mm. Det har du rätt i.
Precis. Och det var ju mycket invandrare. Alltså, invandrarna kom ju överallt ifrån till USA.
Just det.
Så vad jag förstår så ligger det någonting väldigt mycket i det. Att det där joddlandet är besläktat med de sysslar i Alperna.
Mm.
Så det är också en rätt kul grej att ta med sig in i countryns värld.
Ja, precis. Om du lyssnar på country och framförallt western då, som är innan 60-talet, alltså om vi snackar så 40-50-talet,
Då
är det inte ovanligt att det joddlas.
Absolut.
Så det finns.
Och
det
är, Jim Reeves och alltihopa det där borta över. Ja.
Jag tyckte det här var ganska fint. Vi har lyckats klura ut att Brian Call skrev egna låtar. Nu låter det här kanske som väldigt många andra countrylåtar. Och läser man på baksidestexten på omslaget så ser man att han har blivit lite kompis med Charlie Pride, som var då en stor countrystjärna på 60-70-talet. Även den första svarta, riktigt stora countrystjärnan. Det här kan ju vara skryt från Brian Calls sida för att visa hur högt han har klättrat i Nashville, med att han också är kompis med Buck Owens, kan man läsa ut därifrån. Det här låter ju inte miltal ifrån hur Buck Owens lät heller. Så jag var ju tvungen att kolla upp lite vem Brian Call var. Och då är det så här att vi inte har hört talas om honom. Det är inget konstigt, för han var stor i Irland.
Mm.
Han gjorde skivor i Nashville. Det är möjligt att han kanske hade ett läge att han skulle kunna bli stor där, men han åkte tillbaka till Irland för att han hade familj där. Och var ganska nöjd med att vara stor i Irland. Så det här är väl jämförbart med svenska artister som gör en countryplatta i Nashville.
Absolut.
Och kommer tillbaka sen.
Ja, ja. Alf Robertson, ett konsortes.
Alf Robertson har ju också poserat framför Grand Ole Opry. Så att,
Det gör alla som...
Ja. Men du sa ju tidigare att du var lite amerikana-influerad, om man ska kalla det.
Mm.
Men du kanske kom in i det via liksom Dylan och Byrds och sånt där.
Ja,
då.
Precis. För det blir ju mera, om man ska beteckna sig själv på något, så är det snarare mer folkrocken.
Ja,
alltså The Byrds och... Mm. Sådana grejer var jag ju liksom. Och så det var ju det som, jag för min del, men egentligen vi runt det här Underground Failure-gänget så att säga. Det var ju sånt som det kretsade runt.
Ja. Lyssnar du på sån musik fortfarande?
Absolut.
Har du någon favorit nu för tiden som du...
Nej, men alltså hemma så har jag typ 1500 cd-skivor. Jag har sålt av alla LP till Pet Sounds för övrigt. För några år sedan av rena utrymmesskäl även det.
Ja.
Så att jag har ju kvar mycket 80-90-talsbubbla hemma är det där. Sen jag har blivit mer och mer, inte minst när jag har rest och hamnat till lite andra saker. Så som en... Något som är extra förtjust för närvarande så är det faktiskt alltså sån så kallad ökenblues. De här banden från Mali.
Som spelar elgitarr på ett annat sätt.
Ja, och framförallt det jag gillar med dem där handlar ju om att alltså i grunden rätt okomplicerade låtar. Många gånger så svävar det bara mellan två ackord. Vilket gör att musikerna kan vila i det här. Det är inte som jazzen som blir jättekomplicerad som man måste hålla reda på allt upp hela tiden.
Nej.
Det beror väl på hur man är funtad i hjärnan om man klarar av det eller inte. Men just det där att plötsligt bara lägger sig allt och sen det som sker i själva spelandet. Många gånger att det kanske är ett par gitarrister som följer varandra. Det finns några figurer på diverse rytminstrument och så vidare. Det där tycker jag bara är kolossalt härligt.
Nu funderar jag på om vi ska ta oss an lite svensk lantismusik eller om vi ska köra lite så här tysk orgel. Vad känner du?
Ja, men tysk orgel, kan det gå fel? Va?
Det kan det, men jag har plockat en låt här som man egentligen inte borde kunna misslyckas med, men vi får se. Lasse, vet du vad som hände här? Han bytte låt. Det här är ett medley.
Okay.
Det börjar med Hey Jude, men nu är det Saved by the Bell. Ja. En Gibb-brorsarna låt.
Ja, ja.
Ingen dålig låt i och för sig, men jag drar ner Klaus Wunderlich lite här. För du har alltså då fyndat Hammond för miljonen, The Golden Sound av Klaus Wunderlich. Alltså orgelgiganten, easy listening kungen. Har du någon relation till honom?
Nej, inte mer än det här att det vi sysslade med var ju någon mer eller mindre motstånd mot just det här då.
Men vad känner du när du hör honom utföra någon slags Hammond-massaker på en av Beatles kanske mest liksom bejublade låtar?
Ja, vad ska man ha det till? Alltså, ja. Det här är ju lounge, hiss, saker...
Mm.
En del av det här spelades ju ändå i radio på den tiden. Det var i alla fall mer än en radiokanal. Det kanske var två. Eller jag vet inte om det var tre till slut. Eller hur? Ja, så småningom. Men...
Jag tänker ibland på det att just här, just när det handlar om musik så är det ju så att man på väldigt kort tid går från marscher och salmer till men någonting väldigt annorlunda.
Ja.
Väldigt vilt i jämförelse kanske.
Alltså när jag började gå i skolan, när fan det nu blir, alltså mitten, slutet på 50-talet vad det blir. Mm. Då hade vi faktiskt morgonbön i skolan.
Mm.
Och vi gick på lördagar, det var ju mindre, men vi hade ju dock roliga timmen på lördagar till exempel. Och den här tiden, om vi säger 1955 för att ta ett år,
mm. Mm.
Det är alltså bara 10 år efter andra världskrigets avslut.
Ja, just det.
Inte konstigt att man fortfarande var människor som ville spela marschmusik och salmer och alltihopa. Mm. Alltså det var ju ett annat samhälle som sakta, sakta började göra sig loss från allt detta förfärliga som har pågått.
Mm. Det jag lite fördomsfullt kanske tänker varje gång jag hör Klaus Wunderlich är ju det här att det här är säkert den perfekta musiken att så här, komma hem från jobbet, lägga på det här, sätter dig i din skönaste fåtölj, dricker en liten lätt grogg kanske och låter liksom tårna vippa med lite lätt i musiken sådär. Och det är bara mysigt.
Ja.
Och det är inget fel med det. Men det, jag tror att det fanns som en ganska stark strömning på 60- och 70-talet att man skulle också ha, förutom då den lite mer konstnärlig musiken, så skulle man också ha någon slags mood-musik sådär. En mysig bakgrund.
Mm.
Jag har ju sett att det finns någon form av easy listening-plattor som snarare blir sleazy listening för att det verkar vara musik att ha sex till.
Mm.
Som också är ganska snäll ändå. Sådär, att den är...
Ja, den ska ju inte störa.
Nej, en kuliss.
Ja, precis. Musikkuliss sådär.
Klaus Wunderlich har spelat sig DJ 50 spänn tidigare och det finns ju en hel del intressanta fakta om honom. Han är ju från östra delen av Tyskland och 1951 då kände han sig lite instängd i det nybildade DDR. Så han flydde till väst.
Bodde han sen i Tyskland eller for han vidare till det stora landet?
Nej, utan det var Västtyskland som var hans land och marknad. Så.
Ja. Jag menar, det är väl i princip så att vi kan återkomma till de här funderingarna runt att det är inte så långt bort till andra världskriget.
Nej.
Man bara filosoferar om den tanken att det kanske är rätt skönt när det kommer in, alltså inte minst i Tyskland om han sitter här nu, alla de som faktiskt var med och deltog i det här och egentligen var medskyldiga.
Ja, just det. Precis.
Att då få komma hem och sätta sig ner med en grogg och softa ner och vifta på fötterna lite grann och lyssna på någonting som inte kräver ett dugg av det.
Ja, just det.
Ja,
det
är... Alltså att den vilan som borde kunna uppstå i det då, jag kan tänka mig att det skulle kunna finnas.
Ja, där har du rätt i. Där passar den här musiken in ganska bra. Det kan ju förklara varför det finns väldigt mycket alltså mildrökt, lättlyssnad musik från just Västtyskland.
Mildrökt är bra. Ja, nej, men alltså där är bara högst egenhändiga sådär. Det finns säkert folk som kan undersöka sånt där.
Hör du, har en lite mystisk platta här som jag tycker att jag någon gång borde ha sett. Men den är ny för mina ögon. Ska vi ta någon som börjar med Tjo? Tjo var det var livat i holken eller Tjo och Kim?
Det är ju en Povel Ramel-låt det där, va?
Dagen efter får jag lov att presentera mig. Jag är fågel och jag heter Frans. En i orren inte lov och vill studera mig. Så passa på för det är det så dags. Jag har fått en liten fjäder som ni nog kan se i min övriga däck någonstans. Ja, det börjar här om kvällen i ett trä bredvid, där min farsa gav middag med dans. För tjova det var livat i holken i lördags, måste de fastna med näbben i kläm. Tjova det var livat i holken i lördags, ut i de tokiga snararna sen. Tjova det var livat i holken i lördags, alla får runt i en flygande dans. Tjova det var livat i holken i lördags, fyllkajor är vi ju lite till mans. Kvitt, kvittlig kvitt, ropa farfar förskräckt. Nej, farfar förskräckt. Kom alla missar, för nu är det gräckt. Ja, nu är det Pippi direkt. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Bålet var täppt redan 4:15. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Ut i de tokiga snararna sen. Jag tror alla vilda fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga sving. Och till dem som var för stora att få rum någonstans bar vi ut både föda och dryck. Hela natten höll vi på med både stoj och glam, stick i sted mot vår sångarprincip. Så när solen sen på söndagsmorgon tittar fram, jag var det lögn att få höra ett pip. Men så var det var livat i hulken i lördag. Aldrig man skådat en muntrade gask. Så var det var livat i hulken i lördag. Ut i ett hörn var det drag.
Alltså här går vi ut ur låten. Ja, vi hör alltså Roynes som, alltså de kör sin version av Povel Ramels kanske mest spritindränkta låt någonsin. Det handlar ju om ett fylleslag. Tjo vad det var livat i holken i lördags.
Ja visst.
Alltså, jag måste samla mig lite. Du har alltså hittat LP:n Livat i burken med gammeldansgänget Roynes.
Precis.
Det finns mycket att snacka om här.
Ja. Povel Ramels original är ju en pastisch på den här typen av musik.
Och här tar de tillbaka.
Och här så gör de hans låt på riktigt, så att säga.
Ja, ja. Mm.
Och det såklart funkar. Jag menar, hans kvalitet på vad han gjorde, det är så.
Alltså, jag måste bara sticka in här att jag kanske har liksom fnyst lite åt Roynes här. Men jag, så här, det är ju drag här. Cranka upp den här. Spela den på stark volym. Det är drag i den. Och det finns också det här gammeldansledar... Ja, han sjunger, så att det
är, nej, det, de vet ju vad de
sanslöst.
Ja. Men det står ju här, alltså, dels att de är publikfavoriter i 78 års gammaldanstävling och uppenbarligen kom de på tredje plats. Ja. Fatta, det här är ju kvalitet.
Alltså. Ja, ja. För kontexten skull ska vi säga att hela 70-talet är en slags gammel-show-revival i Sverige. Det finns jättemycket sådana här band som syns i tv hela tiden, pumpar ur sig plattor. Roynes var säkert bland de vassaste. Det knäppa är att jag har sett många Roynes-plattor i mina dagar, men just den här, Livat i burken, har jag aldrig sett.
Mm. Alltså anledningen till att jag tog den där, för som var för åren kom 78, alltså de har ju på något sätt tydligen, om det nu ska, men det är ju alltså en gammal tv egentligen som har i omgivningen på något sätt.
Ja, omslaget är liksom inramat av fronten på en gammal tv och sen är det en de stökig ut. Bild här.
De har alltså skurit ut då i bildrutan där, så är det då ett foto uppenbarligen live från en spelning med folk som dansar i förgrunden.
Mm.
Vilket gör, eller det är en tv-inspelning, för det är till och med en gubbe med tv-kamera längst fram i själva fotot.
Ja.
Och det mesta i fotot är helt suddigt.
Mm.
Och ingenstans på framsidan så står det liksom en regelrätt text om vad de heter.
Nej.
Och vad, ja, någon titel eller så.
Det enda
som framgår att det är Roynes är det som står på deras backdrop som är ritat.
Mm.
Så det är hyfsat litet det som står. Och då tänker jag så här. Det här kanske är någon som har tänkt Hypnosis.
Ja.
Pink Floyd alltihopa. De här omslagen som kom, som var helt utan text på framsidan.
Just det står varken band eller titel.
Nej, ingenting. Nej. Det är bara snyggt.
Ja, just
så att de har ju missat en del i det hela. Men principen är ändå densamma.
Ja. På något sätt så känns det här som liksom Rare gammel show. Men jag vet inte om det är det. Det här är utgivet då på Marilla Records. Marilla som än idag existerar och drivs av Hans Edler, en evig figur i Stockholms musikvärld, som har gett ut, på riktigt, verkligen gett ut precis vad som helst.
Mm.
Smurfskivor utan att ha licens på att få använda smurfarna. Gammeltjo, hårdrock, disco, slager, you name it, han har gett ut det. Låt säga att det är 1978 och Hans Edler på Marilla Records ringer upp dig, Lasse, och säger att nu ska vi göra en ny platta här med gammeldansgänget Roynes.
Mm.
Du får fria händer.
Mm.
Vad skulle du göra?
Ja, först skulle jag väl lyssna en del. Ta reda lite på vad om just det här albumet har någon form av tema eller om vad det är för bottnar till just det här albumet, så att säga.
Jag misstänker att temat här är att de precis har setts i tv.
Ja,
och det gäller att smida medan hjärnet är varmt.
Absolut. Men sen skulle jag väl inte välja det här som framsidesbild för att det är för grötigt det hela. Mm. Men bortsett från det, alltså, det finns väl alldeles utmärkta sätt, spännande sätt att göra ett omslag med.
Mm.
Dragspel är ju ganska ett rätt häftigt instrument rent visuellt sådär.
Mm.
Men sen i andra ändan så är det ju det. Det är ju ett dansband helt enkelt.
Ja.
Så det är väl lite den genren som det hela behöver andas. Jag menar, de har ju uppenbarligen, kan man ana på bilden, att de har konform klädsel till exempel. Den här lite uniformiteten som brukar vara den där sammanhangen. Mm. Nej, men det är väl lite i alla fall grundtankarna. Man behöver veta lite mer än bara det.
Vad jag har sett av andra Roynesomslag så har de ändå varit lite mer genomtänkta. Det finns någon där de är ute i skogen. Jag tror att de är vid en kolmila för att liksom sätta stämningen. Att det här är musik för skogsfolk på något sätt.
Ja. Men alltså egentligen tycker jag det här är egentligen ett väldigt genomtänkt omslag. På baksidan det är baksidan på tvn. Det är bara det att det är väl inte så där hantverksmässigt så här jättebra gjort.
Nej. Det kanske också
så
har gått väldigt fort.
Idén är inte alldeles uppåt väggarna. Men vad, utförandet kommer en del brister i sammanhanget, helt enkelt.
Hörru du, Lasse, jag måste bara fråga. Det där du sa nyss om dansbands och hårdrocksomslag, vad är problemet med dem egentligen?
Nej, men att det är så förutsägbart.
Okej.
Okay. När du får in dem i en fotostudio så ställer de ställer upp sig i färdig formation, totalt centrerad uppställning. Och det blir liksom bara same utav. Så skillnaden mellan dansband och hårdrocken är ju liksom att hårdrockarna, de försöker se lite farliga ut och stå bredbenta.
Ja.
Båda sorterna har krulliga frisyrer, medan då dansbandslirarna, de har ju exakt motsatt idé om hur de ska se ut. För de ska ju vara väldigt snälla och tillgängliga och allt så.
Mm.
Men det är framförallt den där enkla konformiteten som är. Och det lustiga är det, inte minst när det gäller hårdrock, så är det att alla de står ju liksom för att de ska vara balla och farliga och fria liksom.
Mm.
Men så gör de ju precis samma sak.
Vad har du för praktiska erfarenheter av hårdrocksband som ska ha ett skivomslag?
Det var inte jättemånga, men det blev en del. Jag minns inte, Glorious Bank Robbers var något namn.
Mm.
Tror jag, ett par stycken. Någon grupp som jag får med till 220 volt.
Mm. De tycker jag är ganska bra faktiskt. Ja.
Där var det rätt kul, för att där lyckades jag ändå få igenom en idé att vi åkte ut till Dike Musik, fotografen och jag, och plåtade baksidan på en förstärkare där vi stoppade i ett tomteblås i.
Ja.
Och satte fyr på. Mm. Så att det där att det liksom sprakar när man skulle sätta i kontakten. Alltså gitarrkontakten. Så, det var i alla fall liksom någonting annat av det. Liksom. Sen var det säkert en sån här fyrkantsbild på baksidan.
Ja, just det.
I alla fall.
De hade ju dock en ganska tuff bandlogga, vill jag minnas. 220, så var det liksom ett lite blixtaktigt V.
Ja, det var det som gjorde den. Till det omslaget i alla fall. För det var för mig att jag gjorde att den inte fanns innan i alla fall, jag minns.
Ja. Det är en bra metallogga, tycker jag.
Absolut, ja, men alltså, det var ju det gick ut på. Försöka göra saker i rätt genre, liksom. Tänka igenom vad det är för någonting.
Som någon slags barfota skivarkeolog så skulle jag nästan vilja påstå att det mest spridda av de omslagen som har passerat dina händer är Gösta Linderholm, Jordsmak.
Ja.
Det ser lite underexponerat ut, själva fotot. Och så har han en stor hatt. Han har väldigt mycket en så här mannen från vidderna aura i omslaget.
Men han vill ju gärna ha lite det stuket, kan man säga. Helt klart. Ja, men han hamnade ju hela tiden i någon slags mellanläge. För att eftersom han kom ju med den här gladjassen och jazzdoktors, var det väl det hette och sådär. Och sen när han ville göra sitt eget, och det var väl det som fångades upp av Metronom egentligen, så var det ju att han, han ville ju vara en singer-songwriter.
Mm.
Han skrev ju texter, gjorde låtar, det var inget större fel på dem där, men så det fanns ju på något sätt hela tiden, så fanns ju mer det där gladjas-grejset, rulla in en boll och låt den rulla, hela det där grejset liksom.
Jag tror att det kanske också har med hans sångstil att göra, för den låter sprallig. Han kan sjunga ganska allvarliga saker och ändå så finns det någonting kul i det.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Absolut. Ja, men han har ju lite det röstläget. Ja. Jag är dålig på vad de heter, de olika lägena. Men jag menar, mycket av de bilder som vi plåtade och sådär, så var det ju verkligen att han ville ju vara man med gitarr liksom, och så. Det var ju verkligen helt seriöst.
Mm.
Men det fanns ju den där färgen av det där någonstans.
Mm.
Det tror jag att ändå låg honom lite i fatet för att bli så att säga helt accepterat som riktigt seriös så. Ja. Samtidigt så, jag menar, plattorna är ju sålt och de gick hem i stugorna så det hette duga.
Verkligen. Uppenbarligen så har den skivan och några till sålts i... jag kan ju inte sätta en siffra på det, men det måste ju vara groteska mängder.
Men det är kul att det råkar vara just den. Det hade jag inte riktigt tanke på runt där, för att det är den enda... det enda omslaget av med Linderholm som jag tog med i min bok.
Mm.
Därför att jag tycker att just att den bilden var, eller det är ett av de bättre, snyggare så att säga. Och att det blev något skulpturalt runt hela den där hatten och allt. Ja. Sen är det mycket riktigt tyvärr så att den fotografen var väl kanske inte världens bästa, men den var väldigt anlitad och alltihopa. Så att det där var underexponerat, det var tyvärr inte så konstigt.
Nej, okej. Det så blev
att,
så.
Ja, i boken så har jag faktiskt sett till att lätta upp fejan på en lite så att det syns bättre.
Ja. Lasse, vi börjar närma oss botten på din hög här. Och lite förvånande så kommer det ännu mer tysk easy listening här. Och, här har vi lite formspråk ändå, tänker jag.
Mm.
Nu går vi in i någon slags nästan så här varumärkestänkande.
Ja, i högsta grad. Alltså, den här typografin, själva det här typsnittet, det användes genomgående på hans plattor.
Man känner ju alltid igen dem.
Ja. Sen var det, just det här råkar vara någon väldigt intressant bildkollage i någon slags solfjädersartat med honom i ett antal varianter runt här. Ja. Men väldigt ofta, och nu snackar vi easy listening och sådana grejer, så var det ju då snygga brudar, helt enkelt.
Precis, exakt.
I varianter. Jag skulle kunna tänka mig att många var samma fotosession som återkom då, och så plockar man olika ur den där då.
Ja, just det.
Så att det fanns ju någonting som väl ändå var tänkt för lite raggning och lite... någon form av sensualitet i alla fall.
Ja, jag ser framför mig det här man kallar på engelska för bachelor pad, du vet, en sån här ungkar som har liksom lite snidig design hemma.
Exakt.
Och så lägger han på då en lite halvsexig easy listening-platta för att nu ska det hända någonting här.
Ja, ja.
Men märkligt nog så är ju James Last en sån som väldigt sällan har nakna eller lättklädda tjejer på omslaget. Det är ofta han själv. Och han är ju inte jättevacker egentligen.
Nej.
Ja, Lasse, vad kände du då för den tyska storbands easy listening-tappningen av Rolling Stones Angie?
Ja, då när jag stod och bläddrade så kommer jag inte ihåg det där med att den hade körer med på det där sättet.
Nej, alltså så ibland lallar ju körerna bara med också. Ibland, här sjunger de ju faktiskt texten, men ibland så tjoar de bara med. Det är också en märklig grej att göra covers på det sättet.
Alltså, det går ju inte att jämföra riktigt med Stones eller sådana... versioner, för att alltså, i och med det här storvulna som är över hela så förloras en hel del av sentimentet.
Mm.
Så, jag menar, när Jäger sjunger det där så det blir ju en helt annan så. Naturligtvis, det är ingen konstigt.
De jagar en helt annan känsla. Det här blir ju den här lite lite en perfekt ljudkuliss för ett party i gillstugan. Mm. Det är något sånt de är ute efter. Det är därför de också sätter ihop många hits från sin tid. Det här är från Nonstop Dancing 1974. Mm. De sätter ihop dem i medlin. Mm. Det som var precis innan det här på skivan var Goodbye Yellow Brick Road. Mm. Elton Johns stora hit från samma
precis.
År.
Men alltså en grej man verkligen kan, eller som jag i alla fall undrar över lite. I början tänkte jag, oj fan vad mycket knaster det var på den här plattan. Sen inser man att det är inte bara knaster, det är applåder. Men var det här på något sätt live? Gjorde de det här live?
Jag har faktiskt försökt klura i det. Och jag tror att det är ganska mycket live i studion. Men ibland så förstår man att de också har lagt på sorlet i efterhand. Mm. Men det kan också ha varit lite olika från gång till gång. För ibland så är sorlet lite för mycket på taktslaget så att säga. Att man hör folk klappa med och scrollar med. Ja, och sådär. Så att det kanske skiftar lite mellan de olika inspelningarna. Mm. James Last på 70-talet måste ju ha varit en smärre industri. För att de här skivorna kom ut hela tiden. Mm. Alltså, jag har någon gång försökt räkna hur många han har gjort. Och gav upp.
Hur långt kom det då?
Nej men alltså det är många hundra. Och sen finns samma låtar sammanställda på olika skivor i olika omgångar. Och det finns i olika regionala varianter. De har försökt sälja honom till Kanada och USA och allt möjligt. Och det blir... Ibland så smörar han för en ny marknad som man ska inta. Så att han gör en platta med bara kanadensiska låtskrivare. Och så vidare och så vidare.
Mm. Okej. Okay. Jag tänker det här med live-grejen. Alltså i Sverige här så att säga... Så de här jättestora studioserna som finns i Radiohuset,
ja.
Där gjordes det ju ett antal, typ Tomkraft och de här exempelvis.
Just det. Mm.
Men det var ju alla andra genrer. Mm. Alltså, men där gjordes det ju regelrätta live-spelningar. Mm. Det var ju Jimi Hendrix och alla möjliga alltså, som har med oss att göra, så att
ja,
säga.
Ja, visst. Ja.
Och där det var alltså inför publik, och det var ju... Jag vet inte hur mycket, men säkert mer än 100 pers. Alltså det var en ordentlig publik. Det var ju inte bara lite kompisar i ena hörnet. Liksom, utan det var verkligen... Jag vet, Iron Duran and the Blockheads tror jag till och med att var där. Så att jag tänker, här lär ju ska finnas resurser till den typen av prylar också.
Just det.
Som kanske inte då är en regelrätt konsert med biljetter ut på stan.
Mm.
Utan det är mer då att ja, men nu ska vi göra en live-känsla, men vi har fortfarande gör det här i en regelrätt studio med fullt ut de resurserna. Så att
ja, just det.
Och då har det ju byggt det så att det här går mest ut på att det ska bli ett schysst ljud på det här. En riktig katastrof med det där kan jag säga. Att vad jag har hört så är ju det att den mesta av de där band, alltså tejperna, från de där typ Tonkraft och sånt där.
Att de har stekt dem.
På den tiden, så det vet väl du kanske... Det där när man tog sånt där, men det här är sånt där gammalt, för de kan vi använda igen. Man återanvänder banden, spelar in något nytt på dem för att spara pengar.
Mm.
Och jag menar, i dagens läge ett antal av de där recordingsarna hade ju varit något maxat.
Ja, men det kanske man inte kunde veta då.
Nej,
men jag har hört många stories om så kallade stekta band, både inom tv och radio, som har så här...
Och då får myten leva kvar, och så blir det bara bättre och bättre för varje
gång. Ja, verkligen. Så kan man föreställa sig hur det var. Hur magiskt det var.
Ja, helt enkelt.
Men du måste ju ha sprungit en del på diverse spelningar och sådär.
Ja, visst.
Vad var det absolut fränaste du såg?
Som jag vet nu, som man bara känner att det var ju lite häftigt att man var med om. Och på den tiden plåtade jag. Alltså det är inte tekniskt sett skitdåliga bilder. Men ändå, det är ju. För då fick man det. Det var ingen som brydde sig.
Mm.
Men till exempel dels Hendrix första gången i Sverige överhuvudtaget på Grönan.
Oh, jösses.
Och en annan grej som var kul första gången, Little Feet. Som är en annan stor favorit från min sida.
Ja, just det. De var ju rätt stora ett tag där på 70-talet.
Några av dem hade ju varit kompmusiker till Zappa i hans band och sådär. Det här lät inte dugg Zappa, det här är ju rock blues liksom som de sysslar med. Och sådär, Lowell George, hans slide-gitarr och sådär. Men det kuliga för mig var det att alltså, Richard Berlin som hade en skivaffär, legendarisk historia nere på nära Norrmalmstorg där. Där gick in och handlade lite skivor ibland, för han hade, höll på med direktimport också från USA, så du kunde få de här riktiga feta omslagen. Det var han som tog in Little Feet, var promoter till det på konserthuset.
Mm.
Och han frågade mig om jag ville göra affischen. Så jag gjorde den affischen för Little Feet. Det var ju hyfsat stort, tyckte jag, för min del. Det var lite starstruck-artad feeling. Det är inte särskilt starstruck av mig annars, men där satt det rätt bra, kan jag säga.
Men du, som någon slags skivfetischist, så finns ju vissa saker man undrar om. Mm. Varför slutade amerikanerna med de här tjocka, härliga kartongomslagen?
Ja, jag vet ju inte varför de gjorde det, men jag tänker så här att de amerikanska omslagen då på alltså typ 70-80-talet där, när de kom, de var ju gjorda på ett annat sätt än de som vi är vana vid här.
Mm.
De var gjorda utav två feta gråa pappskivor, separata. Sen tryckte man på tunt papper som alltså låg runt. Alltså, så att det gick ju över ryggen. Alltså, om vi säger, framsidan var ju att där blev det som flikar som då går över kanterna, inte där du stoppar in skivan såklart, men över ryggen och upp till och ner till. På baksidan var det då en mindre bit som då inte gick ända ut i kanten.
Mm.
Och på det sättet fick du det här att sitta ihop. Det är därför de ofta, om det var en sån här pressad platta med ganska vass kant,
Det blev ofta den
skära hål i det där, för det var egentligen bara papper i ryggen.
Ja. Det är inte så slitstarkt egentligen.
Inte på det sättet, men det blir ju fett och fint det hela.
Ja, de är ju väldigt härliga att hålla i.
Ja, och alltså, luktar gott.
Ja, känslan blir faktiskt en helt annan. Och jag blir ju fortfarande, löjligt nog, så blir jag fortfarande jätteglad varje gång jag hittar just ett omslag med den här tjocka kartongen.
Exakt. Och jag gjorde ju faktiskt en liten fånig, eller fånig, det var en bra grej, men kanske fånigt att nämna. Jag påstår att det var jag som införde mer, i varje fall regelmässigt, på svenska omslag, de som jag gjorde, att ryggen inte var vit med en svart text. Utan att framtidsbilden går över ryggen, som gjorde att då blir ju den lite färgknottrig.
Ja,
och sen så då att den text, det engagerar mig och dra ner i min replokamera då framtidstexten, så att det var samma typsnitt. Innan dess så var det vanliga, typ som du ser på den här James Lars-plattan här till exempel.
Ja, just det.
Att det egentligen originalet var bara en fram- och en baksida, men ingen rygg.
Just det. Och då blev det ju liksom att
reprokillarna på tryckeriet, det var de bara som la in en textrad i Helvetica, oftast bara rätt av.
Mm.
Och det gjorde ju att alla plattor fick ju då vita ryggar med text, och skulle stå och försöka läsa den där 3 mm höga texten för att ta rätt på plattan. Då tyckte jag att det var väl bra. Ja, det var det snyggare. Mm. Sen så var det mycket lättare att hitta plattan.
Ja, just det. För man har ju ändå ett färgminne också.
Ja, precis.
Vet du vad? Jag har en jättenördig fråga om boken.
Mm.
Hur många exemplar trycker man upp en sån där bok i egentligen? De som bryr sig om skivomslag. Det är ju några stycken, men vi är inte jättemånga.
Nej. Från början så ville jag inte ens göra någonting, och sen plötsligt så börjar ju någon ända och tänker väldigt smått och pratar med dem på Petsan, som jag gör en sån här, skulle ni kunna sälja den? Och att man själv trycker upp 200 ex och sådär.
Mm.
Men sen så småningom så ökade på organiskt på något sätt sådär.
Mm.
Så jag höll på i 2 år faktiskt, av och till. Och då blev det ju mer med att jag kände att ja, men det här blir allmängiltig. Den här, och det blev mer och mer en strävan i vad jag skriver, och tror att den inte ska bli för så att säga personlig, utan mer att den blir mer att vem som helst som överhuvudtaget är lite intresserad skulle kunna vara det. Och då, när jag hade gjort klart allt, för då hade jag absolut helt färdigt.
Ja.
För jag tänkte, nu vill jag bara göra det här helt som jag själv vill. Ingen ska komma och tycka saker och ting här nu.
Mm.
Då skickar jag ut en förfrågan runt till förlag, säger, det här har jag gjort, är ni intresserade? Ett enda förlag svarade, det var Gitlunds.
Ja, okay.
Så dagen efter så skickade jag upp ett pdf-manus som vi gick igenom.
Mm.
En vecka senare säger att vi vill ge ut det här.
Ja.
Och jag var ju bara jätteglad.
Mm.
De gjorde en upplaga på 1200 ex.
Mm.
Varav, jag tror, alltså typ recensionsex, marknadsföringsex och sånt där, så blev det en bit under 1000, alltså 900 någonting kvar som gick, alltså som skulle gå ut och sälja då. Men det roliga är det att det var här nu i höstas, jag var ner på Las Palmas sen någon halv månad i värme och sol, tack och lov, ett tag på att jobba med fruns båt där nere. Men när jag kommer tillbaka så var det liksom, ha lite pejl på det här inför jul och hela det här då. Och då kommer det upp att de han tänker sig nog att de ska göra en upplaga till.
Ah.
Att den har gått så pass bra
wow.
ändå. Ah. För jag har ingen aning, jag kan ingenting om den där branschen. Jag tycker det är bara en jättekonstig bransch.
Ja. Nej, men frågan är ju om de själva visste hur många som skulle gå och sälja. 900 ex ute i handeln, det är ju fler ex än vad en ganska stor svensk artist pressar upp på fysisk skiva idag, till exempel.
Ja.
Kan man ju säga som jämförelse.
Ja. Dessutom fick jag höra att den fick kulturstöd. Stöd.
Ja, från,
kulturstöd.
Från Statens kulturråd. Just ja. Det, okej.
Okay. Och det som jag tycker är väldigt härligt med det är att vad det nu var, 230 böcker eller någonting sånt där som de köper ut och distribuerar ut till biblioteket.
Ja, just det.
Och det tycker jag känns väldigt nice, för då kommer den att få ett längre liv, den får en spridning på något sätt.
Mm.
Och för jag har ändå vinnlagt mig om att berätta en historia och historier om hela allt det här som det handlar om, vad jag har tänkt och tyckt, men också om tiden en del och sådär.
Ja. Men jag tycker, alltså, rent kulturhistoriskt, eller vad man ska säga, rent dokumentationsmässigt, så tycker jag att du gjorde helt rätt att faktiskt bara göra den här boken och få ut den, för att jag kan ibland känna panik över att de här berättelserna, men även också berättelsen om hantverket, att göra skivomslag, att det kanske skulle dö ut annars. För att vi lever i en värld där skivomslagen egentligen är utdöda.
Mm.
På ett sätt är de dinosaurier redan.
Ja, och samtidigt så har det ju det. Ja. Det var väl lite det som fanns en tanke hos mig också, att det kanske inte är helt fel lägen nu när LP:n återigen har kommit, men framförallt att den har fått sånt fäste nu.
Ja.
Och som min fru påpekar också, att tänk också på att det här är en berättelse som är bra för unga blivande vilja, eller sådana som vill bli formgivare. Så att det finns lite dimensioner i vad man kan tänka sig att den vänder sig till, så att säga.
Ja.
Så att det finns en berättelse om hur man gjorde skivomslag innan datornas tid och hur vi byggde upp helt osannolika grejer emellanåt. Vad vi byggde upp i fotostudios för att åstadkomma något som du sitter och pillar ihop. Absolut, med mer eller mindre skicklighet även i en skärm.
Ja, visst.
Såklart.
Ja. Men det är en annan sak.
Men det var jävligt kul att göra det på riktigt. Alltså.
Att rent fysiskt bygga upp någonting för att fotografera av det.
Ja,
det, är, alltså, det är ju sånt som är lite grann som att berätta sagor från forntiden för de riktigt unga idag.
Ja, någonstans.
Vilket var jobbigast att göra av alla omslag?
Ja, det var ju en...
Så jag fokuserar på det negativa här.
Nej, men en grej som slår mig är väl egentligen i så fall sånt där när man har kommit en bra bit på väg i en idéprocess.
Mm.
Och så plötsligt så dyker det upp någon person eller i någon typ någon kompis eller någonting sånt där som plötsligt börjar ha en massa åsikter om saker.
Ja, just det. Mm.
Eller att det också mycket väl kan vara så att det dyker upp något från skivbolaget. Alltså, plötsligt är det någon som kommer dragande med en bild och säger, du, vi har kommit på att det är den här vi ska ha.
Ja.
Och då kanske den har liksom byggt upp en helhet runt det. Sådana grejer var ju liksom jobb. Alltså, jobbiga och lite tråkiga och inte helt lätta att ställa om ifrån.
Nej.
För att det är ändå en ganska komplex tankevärld som jag har byggt upp runt varje grej. Där saker och ting hänger ihop på ett sätt som att det inte alls självklart att det börjar plötsligt gå bara byta det här.
Nej. Men jag har ändå fått intrycket på något sätt att du har kunnat vara ganska fri när du har jobbat med skivomslag.
Ja, absolut.
Nej, men alltså att folk inte har varit inne och detaljpillat i allt
du gör. I varje fall i första hand gentemot skivbolagen så... Mm. Kan så här efteråt tycka att det är rätt fascinerande att jag fick så fria händer redan från början och fick alltså sånt förtroende.
Mm.
Och att det ökar på sig ganska fort ändå det hela. Mm. För att på den där tiden så var det inte någon egentligen fristående som verkligen gav sig in på att bli skivomslagsformgivare på det sättet.
Nej.
Det satt en och annan ute på marknadsavdelningarna på skivbolagen.
Just det.
Men de gjorde en massa andra grejer också, så gjorde de en del omslag. Men det här med att vara en helt fristående figur, det kom senare.
Ja.
Och att i den kontexten så att säga, att ja, de litade så pass mycket på mig, och det var lite bekvämt för dem också någonstans.
Ja.
Att då, ja men du, kan du snacka här med den och den där, vi har det här på gång. Eller det allra bästa, allra härligaste när de säger, du, kan du komma ner till studion? Vi håller på att lira i den där och så, kan du ta det här liksom?
Ja.
Så du fick, dit
du fick börjar... sitta i kontrollrummet och lyssna medan de spelade in?
Ja, visst.
Troligt.
Ja. Och det var ju, för mig var ju det allra bästa, för då hann man ju med och känna in liksom en stämning och kunde börja prata lite med
dem. Du kan ju sitta där och suga i dig saker då.
Så. Mm. Eftersom det för mig alltid har varit så viktigt med att etablera ett rejält samarbete med artisten eller gruppen.
Mm.
Det har ju i princip aldrig hänt att skivbolaget sen har kommit och sparkat bakut.
Nej. Jag tänker så här, i Sverige så är inte så många skivomslagsdesigners kända till namn.
Mm.
Det är du och Kacka Israelsson och Kjell Andersson.
Men de som så att säga som kom efter mig och verkligen gjorde sig ett namn, det var ju de här två, Kent Nyberg och Johan Wipper heter de, som kallades för Style for Every Mood.
Mm, just
det. För de etablerade sig, de anlade väldigt mycket sin stil på omslagen.
Ja.
Alltså typ att du från England så kunde du känna igen ett Hypnosis-omslag.
Ja, precis.
Peter Saville, ja precis så.
Säg vi kvar.
Ja. Men jag, för mig var det att jag tyckte att det var viktigt att jag, det här med förmedlandet, inte jag skulle vara så lite synlig som möjligt, tyckte jag i alla fall.
Ja, just det.
Och det var väl det som också gjorde att jag landade i, som man kan se i boken, att det är, alltså det är ju som sagt var princip alla genrer.
Ja, men det jag tycker är så härligt att du har gjort omslag från Arja Saijonmaa till Beach Boys.
Ja, det, absolut.
Det, liksom.
Så är det. Ja. Även klassiska plattor, jazzplattor, var det nu är liksom så.
Mm.
Och det har jag alltid tyckt så mycket om, att det har fått vara så också.
Mm.
Därför att det är alltid så spännande att ge sig in i någon annans bubbla liksom. Jag menar, alla dessa egos som du har haft att göra med, så alltså, får man komma in i deras värld och se vad kan jag tillföra eller få ur eller vad det nu blir ur det här. Det, men det har ju varit liksom motorn i det här.
Hörru Lasse, nu har vi snackat här jättelänge och spelat ganska mycket, förvånansvärt mycket easy listening.
Mm.
Hur ska vi knyta ihop det här?
Ja. Du vet,
jag känner mig nöjd.
Absolut, ja, tack.
Jag kommer att klippa någonting jättebra av det här.
Det känns som att du fått jävla jobb att klippa det. Men
det är, alltså, jag är ju självplågare på det. Jag tycker att det är roligt att sitta och klippa i babben. Liksom.
Mm.
Lasse Ehrman, tack för att du var med i DJ 50 spänn.
Tack själv för att du fick komma.
Jag hoppas att du inte känner dig uttittad av Lasse Lundahl. Han är där.
Ja, tjena.
Lasse och Tobbe.
Ja, jag har inte jobbat med honom så här.
Du har lyssnat på DJ 50 spänn nummer 192, och här kommer en liten påminnelse till dig som lyssnar och faktiskt också gillar det du lyssnar på. Stöd gärna DJ 50 spänn på patreon.com. Det är jättelätt. Gå till patreon.com, leta upp DJ 50 spänn och välj ett litet belopp som du tycker att det är värt att sponsra den här totalt oberoende, frifräsande lilla musikpodden med. Jag heter Tommy Jönsson. Vi hörs snart igen.